Sofia Rutbeck Eriksson heter jag och jag är författare, bosatt i Rutvik utanför Luleå. 43 år gammal har jag hunnit bli på något sätt och jag har två små barn där hemma och en man.
Hur många böcker har du skrivit hittills?
Jag har tappat räkningen om jag ska vara helt ärlig, men det har blivit över 40 i alla fall.
40?
Ja, precis. Men då är ju 13 av dem är barnböcker, så lite kortare. Men de flesta är mysdeckare.
Men du, det fanns en speciell person som så att säga förde dig in i författarvärlden.
Ja, det har du helt rätt i. Jag har ingen aning hur mycket av allt det fantastiska som har hänt mig som författare som hade hänt om det inte vore för Inga-Lill Enbom, som är svärmor till min syster.
Och du lärde känna henne tidigt i ditt liv.
Ja, herrejösses. Inga-Lill kom in som en färgstark person i mitt liv när jag var ungefär 10.
Och det var då din syrra blev ihop med hennes son Jim då. Enbom, som ju är en av våra legender i Luleå, basketkillen.
Precis, men ganska spännande är ju som att Jim är en ganska tystlåten kille oftast. Och hans mamma, hon var ju raka motsatsen. Han sa ofta så här att ja, de flesta av oss, vi känner ju som att ja, om det är många som tittar på oss så blir vi nervösa och pulsen går upp och herrejösses. Men med morsan är det precis tvärtom. Ju fler som lyssnar, desto bättre. Det som jag verkligen som kommer ihåg av den här tiden, det är ju att Inga-Lill är ju, alltså hon, jag minns jag första gången jag träffade henne tänkte jag, men gud, wow, vilken häftig person. Hon kom ju där i hatt liksom och färgglad och pratade högt och tydligt och tänkte vilken otroligt spännande mamma Jim verkar ha. Men det som är så otroligt fantastiskt med henne är ju det här att hon, hur hon bjuder in andra också till den fantastiska värld som hon har skapat. Så att när hon då hade skrivit flera böcker och fick en fråga av ett nystartat förlag, ja men vill du skriva en barnbok åt oss Inga-Lill? Så sa hon, nej men jag har som inte tid, jag har så mycket annat, men vet ni vad? En släkting till mig, hon har skrivit en så gullig liten bok till sin systerson. Den borde ni titta på. Så för mig var det ju så att jag hade skrivit en bok som jag hade liksom printat ut och laminera själv till min systerson. I och för sig en gullig historia, men det slutade med att den blev utgiven och att jag fick liksom blodad tand och började skicka in manus till förlag. Och jag vet inte hur mycket av det här jag hade vågat göra om det inte vore för den färgstarka kvinnan i hatt som bjöd in mig till den här världen. Så jag är för evigt tacksam.
Och på slutet av sitt liv, då ville Inga-Lill verkligen knyta ihop säcken och ge ut en bok. Och då fanns du där.
Det krävs ju en som Inga-Lill att säga nästan då på sin dödsbädd. Alltså att säga när man får ett besked att man är palliativ i livets slut. Att då säga att ja, men jag vill göra en sak till. Jag vill skriva en sista bok. Det är egentligen helt otroligt. Och jag tror att många säkert skulle uppskatta en chans att få knyta ihop säcken och liksom berätta om sitt liv. Så när hon då sa till sin son Jim att ja, men jag skulle vilja skriva en sista bok. Och den ska heta Våga dö. Liksom han, då skojar, de har ju som lätt till att skoja de två med varann. Så då sa han så här, jaha, är det din sista bok då? Och så skrattade de. Och då sa han, jo jag tror nog att det är min sista bok Jim. Och det som egentligen är ganska otroligt, men sånt här som kanske bara händer liksom livsbejakande personer som vågar tro på att saker faktiskt kan lösa sig, det är ju då att dagen efter så sa Jim det här till mig och jag sa, men jag kanske kan hjälpa henne. Och samma dag smsade jag med min förläggare och sa, min släkting Inga-Lill Enbom, helt otrolig kvinna, hon har åstadkommit så mycket, hon skulle vilja skriva en sista bok. Och han svarade på en minut, ja men kör på det, det låter som en jättefin historia. Vi vill gärna ge ut det som bok. Så att då fick jag åka dit liksom dagen efter och berätta det. Och det är egentligen så här, jag undrar om sånt här händer. de som inte vågar ha Inga-Lills otroliga inställning att allting alltid löser sig.
Kan du berätta hur ni då satte igång med jobbet att få ihop material till den här boken från sjukhussängen?
Ja, det var ju inte helt lätt, men det var jag lite inställd på. Jag tänkte att det här kommer ju inte bli som någonting annat jag har gjort. Inga-Lill var ju då hon var på avdelning 51 när jag kom och berättade det här. Och det var ju som hon hade det ju, hon satt ju upp lite grann då och pratade på och liksom kunde ju fortfarande äta och dricka och sådär. Men sen blev hon skulle åka hem då om det var dagen efter. Men blev ju akut mycket sämre, fick åka in till akuten. Och när jag hälsade på henne där så var hon som knappt vaken. Så jag sa bara att jag kommer någon annan dag. Och det är klart, tankarna gick ju där och då att ja, men, även om jag visste att jag hade inte kunnat liksom, göra det här på något annat sätt, skynda på den och mer. Men jag ville ju som att hon skulle få sin dröm besannad. Jag ville ju att hon skulle få göra det här sista, liksom, få veta att det blir en bok och kanske liksom till och med få hinna berätta en hel del. Jag ville ju verkligen det. Men när hon blev sämre där och behövde åka in till akuten och var så där dålig så tänkte jag att oj, undrar om det allt kommer bli av. Men vi får ta en timme i taget, en dag i taget. Så vi gjorde det och ja, men hon repade sig lite grann och fick till slut komma hem till sitt älskade hus på Badvägen. Så även om arbetet med boken började på sjukhuset, vi hade ett par samtal där när jag spelade in och hon berättade om sin barndom och lite grann om varför hon blev som hon blev som hon blev. Så var det ju sen kanske det allra mesta jobbet gjorde vi hemma hos henne i huset där vi under så många år har setts på fester och middagar och haft ja, men så himla otroligt kul. Men då satt vi ju där och skulle prata om hennes liv och också att det var på väg att ta slut. Så det var ju, dels hade vi otroligt roligt, för det har man med Inga-Lill. Vi skrattade en hel del, men också liksom, i alla fall för min del, blev det en hel del tårar. Även om hon kände så att ja, men, hon var färdig med det här livet. Så hade ju vi andra velat ha kvar henne så mycket längre. Så det, jobbet med boken var ju speciellt. Det han blir lite, han känner lite allt möjligt.
Inga-Lills syn hade ju försämrats kraftigt under de sista åren. Så hon såg ju inte. Hur gjorde ni det här?
Det var ju det hon sa där då när jag kom och berättade att jag kunde hjälpa henne. Hon sa ju, men för att jag ser ju inte längre så att jag kan ju bara berätta. Och så här, jo, men det går bra för att jag kan sitta med penna och papper och inspelningsapparat. Och sen kan jag skriva ner allt i datorn och försöka forma till det till någonting. Och det tyckte hon lät jättebra. Så hon fick berätta fritt om allt möjligt. Och vissa dagar hade jag med artiklar som någon hade skrivit om henne och läste upp. Och det tyckte hon var jättekul. Och sen lyssnade jag på intervjuerna med Inga-Lill som du har gjort här och taltidningen. Och berättade lite grann då. Det här sa du den gången och hon tyckte ju att det var jättekul att höra om igen. Och kom ju med lite nya tankar om allt det här. Och jag läste ju igenom hennes böcker och frågade lite om dem. Och vad det var egentligen som gjorde att hon ville så gärna inspirera folk. För det är en spännande saga, det här med Inga-Lills liv. Hur hon gick från att vara lärare till att vilja lära sig allt om Montessori. Ja, men utbilda sig i Italien inom Montessori och sen börja föreläsa här i Luleå. För jag menar, en del som kanske inte ens hade hört talas om det. Hon hade som en otrolig drivkraft genom hela sitt liv. Och sen då att hon valde att skriva de här böckerna. Våga leva tvärtom. Våga vara frisk. När så många gick runt här uppe och bara gnällde så sa hon, men hörni, det finns ett annat sätt att göra det här på. Våga tro på er själva. Våga stå upp för den ni är och våga hoppas på det bästa. Våga se livet från den positiva sidan. Så att vi hann ju som prata om alla de här sakerna i ungefär en månad från det att hon sa att hon ville skriva en bok till det att hon gick bort. så hann vi ju träffas nästan varje dag och prata. Och jag skrev ner.
Det måste ju vara oerhört betydelsefullt att ha dig där i en sån svår stund också.
Ja, men jag hoppas ju det. Hon sa faktiskt flera gånger att, för jag frågade ju väldigt ofta, att, ja, men orkar du verkligen nu prata om alla de här sakerna, Inga-Lill? Och, ja, men absolut att jag orkar jobba med boken. Det är ju som det som gör att jag inte dör, sa hon flera gånger. Jag tror att det är det som jag hänger kvar för, att jag vill verkligen få ur mig det här. Då så tänkte jag att, ja, men om jag nu ska lyssna på Inga-Lill så är det precis det här jag ska göra. Och det var värdefullt för mig också. Jag har ju uppskattat henne otroligt mycket under alla dessa år och haft väldigt skoj med Inga-Lill. Så jag känner att det här var nog någonting bra för oss båda.
Var hon stolt över att du så att säga gick i hennes fotspår då, tänker jag, när du var en liten 10-årig flicka som träffade henne och så sen har hon liksom, ja, guidat in dig i den här skrivarvärlden?
Ja, men det tror jag. Alltså, vi pratade ju om det då och då. Att, ja, men alltså, åh vad jag är tacksam att jag kom in i det här. Och hon frågade ofta så här, men har du släppt någon ny bok? Och hur går det för de du tidigare har släppt? Och så när jag berättade att, ja, men det rullar på, det går ganska bra, så blev hon ju väldigt glad. Och hon är ju inte den som tycker att man ska gå och vara falsk blygsam. Så hon bara, men vad säger du? Är du tvåa på topplistan? Men det är ju helt otroligt, Sofia. Det här ska firas liksom. Alltså, inte något så här bara gå hem och göm dig och lyssna på jantelagen. Så hon var ju väldigt peppande på det sättet. Och vi har också hunnit med flera resor till bokmässan, hon och jag. Alltså, först var vi där med hennes böcker. Jag hjälpte henne runt och sådär i och med att hon inte såg. Och sen något annat då var vi båda där för att vi båda släppte varsin bok. Hon pratade så gott om den gången, om hur min lilla son skulle klättra upp på scenen. För där var ju Inga-Lill, liksom. Han ville ju säga hej när hon var på scen. Men det var ju inte jättelätt. Men vi hade himla kul, alla såna här bokrelaterade träffar vi ordnade, hon och jag.
Och här ligger den, en orange bok med lila text och en färggrann Inga-Lill på omslaget. Och när Inga-Lill hade sin begravning i Gammelstads kyrka och på minnesstunden efteråt, så var det som ett slags boksläpp. Delades ut till de som fanns där, den här boken Våga dö.
Ja, man kan ju faktiskt säga att det blev ett litet boksläpp. Det är ju otroligt sorgligt att Inga-Lill inte hann liksom hålla den här boken i handen. Men hon hann ju i alla fall höra mig säga orden att nu har jag skickat iväg manuset till förlaget. Så snart kommer den tryckas. Det hann hon få uppleva. Och jag läste upp texten för henne och hon hann ju säga, men vet du Sofia, det här kommer bli en succé. Som du sa, vi delade ut den på minnesstunden till alla hennes, ja, men till släktingar och familj och vänner. Och hon har ju många vänner. Och jag såg väldigt många hattar på plats den där dagen. Och hade själv en lila hatt, såklart. Hon älskade ju lila. Det verkade som att många blev glada att hon hade fått göra det här som sin sista tid.
Kan du läsa lite grann ur boken? Något fint?
Ja, det gör jag jättegärna. Jag tänkte att jag läser lite från den första dagen som det är jag som berättar. Måndag 10 november. Sofia. Vi har haft en av de mildaste höstarna som jag kan minnas. Men just idag är det så kallt att ögonen tåras när jag går mot Sunderby sjukhus med min syster Katarina. En doft av rök kommer emot mig trots att folk inte får röka utanför entrén. När vi passerat genom snurrdörrarna byts rökdoften ut mot sjukhuslukt. Den där blandningen av renstädade korridorer, handsprit och något odefinierbart men ändå misskännligt som hör just sjukhus till. Som vanligt är det trångt i korridorerna och vi får kryssa mellan patienter och andra anhöriga. Deras blickar är flackande och stegen snabba. Alla har fullt upp med sitt. Vi är på väg för att träffa Inga-Lill, min systers svärmor som funnits i mitt liv sedan jag var 10 år gammal. I helgen har hon berättat att hon vill skriva en sista bok. Vi ska nu fråga om hon vill ha min hjälp. Jag arbetar heltid som författare sedan 2023 men har skrivit böcker längre än så. Det är inte alla som vet att jag har just Inga Lilla tacka för att det blivit så här. Faktum är att det var hon som hjälpte mig att få min första barnbok publicerad. När hon kring år 2010 fick frågan om att skriva en barnbok sa hon att hon inte hade tid men att hon istället rekommenderade sin släkting Sofia, alltså jag, som skrivit en så mysig bok till systersonen. Bokförlaget hörde av sig till mig och en mycket förvånad debutant fick skriva avtal. En bok ledde till fler, många fler, för det här är jag evigt tacksam. Därför känns det självklart att erbjuda min hjälp till Inga Lill som hon en gång hjälpt mig. Det blir en cirkel som sluts. Hon hjälpte mig med min första bok och nu hjälper jag till med hennes sista. När jag och min syster tar av mot hissen som leder till avdelning 51 märker jag att mina ögon fortfarande tåras. Det var alltså inte bara kylan. Jag har känt Inga Lill nästan hela mitt liv och tanken på att hon snart inte kommer finnas kvar gör mig ledsen. Ännu mer när jag tänker på hur hennes söner och barnbarn, bror och svägerska kommer sakna henne. Och alla övriga släktingar, vänner och bekanta, för dem har hon många av. Vi hittar henne i sal 10. Hon har fått komma upp i en komfortstol inför lunchen. Hej Inga Lill, säger min syster. Vem är det som är här, frågar Inga Lill. Så säger hon alltid, för hon ser så pass dåligt att om det inte vore för våra röster skulle hon kunna ta fel på min syster och hennes man. Vi är bara konturer för Inga Lill, allt eftersom synen tagits ifrån henne allt mer. Det är Katarina, säger min syster. Åh Katarina, så underbart, vad glad jag blir. Hon tar Katarinas hand. Tack snälla, att ni tar er tid för att komma till mig. Och Sofia är också här, säger jag. Nej men oj, så roligt, säger hon, är du också här? Inga Lill lyser alltid upp av sällskap. Ni vet att vissa blir 20 år äldre när de umgås med folk, brukar hon säga. Och så säger hon även idag. Men för mig är det tvärtom, det vet ni. Jag blir 20 år yngre när jag får träffa er, lägger hon till. Vi sätter oss vid fönstret. Jag och min syster sitter på varsin sida om Inga Lill. Berättar du, säger min syster. Nu är det Sofia som pratar, säger jag. Vi hörde av Jim att du vill skriva en sista bok. Ja, jag har en kvar. Våga dö, ler Inga Lill. För hon är en som nästan alltid ler. Inte så där överdrivet peppigt utan lite lagom. När jag frågar om hon vill ha min hjälp att skriva sin bok säger hon direkt ja. Gärna, för jag kan ju bara prata nu. Då kan jag hjälpa dig att skriva, säger jag. Jag skriver om det du berättar. Ja, säger hon och skiner upp. Det låter... Hon ser på min syster med ett stort leende. Låter det inte fantastiskt, Katarina? Min syster håller med. En bok, säger Inga Lill och tar ett djupt andetag. Åh, tänk att nu har jag något att se fram emot och tänka på.
Fint. Mm. Oh, man blir som alldeles. Mm.
Den här boken finns nu att köpa i nätbokhandeln och den går att lyssna på i alla streamingtjänster. Sen vet jag inte vilka bokhandlar som har liksom tagit in den så att den finns i butiken. Men att om man går och pratar med dem på bokhandeln så kan de ju svara på om de har tagit in den eller inte. Och finns den inte så kan man ju söka på nätet.
Men jag antar att den inte finns på Legimus ännu som talbok. Utan det måste någon tipsa dem om att den blir inläst.
Ja, och det får vi hoppas att någon gör ganska snart så att den finns. Men jag undrar om jag fick berätta en rolig sak min son sa i morse, om du nu tänkte avrunda. Jag och min familj, alltså både min man och mina barn, vi har ju träffat Inga Lill väldigt många gånger. Och hon är ju en sån här som man aldrig glömmer. Även om hon på något sätt tänker att vi människor skapar vår egen lycka och att det egentligen, alltså det är så det funkar, så pratade hon ofta om toktur. Hon sa ofta så här, men vilken tur vi har. Och ibland kunde folk bara, jaha, men tyckte du verkligen vi hade tur den här gången? Och i morse så hade min son packat sin gympaväska. Men jag sa, har du med några shorts? Nej, jag glömde nog dem. Och så här, ja, men du kan ju gympa i de här byxorna du har på dig. Det är inte så att det är jeans eller så. Jo, mamma, de är ju nästan som jeans, sa han. Jag bara, nej men, nu är de ju lite mjukare än jeans nu. Ja, och sen, ja, men fast de är ju inte riktigt mjuka. Och sen, nej men nu gör vi det bästa av situationen här. Och då säger han så här, han bara, ja, faktiskt mamma, jag tycker att det är toktur att jag ens har på mig ett par byxor.
Så Inga-Lill kommer leva vidare här. Och jag hör att även den ömma modern säger att man ska göra det bästa av situationen också, eller hur? Det är också Inga-Lill.
Ja, precis. Så att nu, jag märker som också att alla hennes fantastiska citat och ord lever vidare. Som nu det här med, men det är ju tur att vi i alla fall hade några kläder med oss. Och liksom man tar det man får och man gör det bästa av situationen. Och så sen så känner jag också så här att vi ganska ofta så får man som tänka på Inga-Lill och vara glad att man faktiskt fick chansen att lära känna henne. Och vara glad för alla skratt hon kommer ge oss även framöver. När vi tänker på såna här stunder som vilken toktur det är att vi ändå har byxor på oss.